Juridisk publikation är ett forum för juridikstudenter och yrkesverksamma jurister att närma sig juridiska problem. Det är först och främst en akademisk tidskrift som drivs av 30 studenter i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. Men nu tar redaktionen klivet ut i etern. En podcast där vi möter okonventionella, engagerande och frispråkiga jurister som vi vill veta mer om. Det här är JP-möter. Gunnar Strömmer blev en offentlig person som ganska kontroversiell ordförande i Moderata ungdomsförbundet i slutet av 90-talet. Efter ett år i USA på en organisation som heter Institute for Justice återvände han sedan till Sverige och startade en stiftelse som heter Centrum för rättvisa som fyller 10 år härom veckan.
Centrum för rättvisa driver processer i domstol där de hjälper enskilda som på olika sätt hamnat i klämmer i offentliga och fått sina fri- och rättigheter kränkta. Sedan några år är Gunnar styrelseledamot i stiftelsen och jobbar istället heltid på en affärsjuridisk advokatbyrå i Stockholm. Och det var också där som vi träffade honom och åt lite bjudfika. Som du kommer att märka så är vi två redaktörer som intervjuar Gunnar, och vi heter Joel.
Och Patricia.
Välkommen Gunnar Strömmer till detta pilotavsnitt av Juridisk Publikations podcast.
Tack så mycket.
Och tack för att du vågar vara den första som kastade ut. Vi lever där själva för att vi ska trycka på mute-knappen och radera hela intervjun.
Ja, jag håller med om att det är järvt. Men...
vi vet inte alls vad det här kommer leda till, men vi ser mycket fram emot resultatet i alla fall.
Jag med.
Vi skulle vilja ta ett helhetsgrepp på dig som person och då följer jag också börja från början. Från år 0.
Mm.
När och var är du född?
Jag är född för ganska exakt 40 år sedan, hösten 1972 i Örnsköldsvik. Och där växte jag upp och gick på gymnasiet. Och det var först när jag var klar med gymnasiet som jag styrde kosan söderut och började läsa juridik i Uppsala.
Vem var du då när du växte upp där i en högstadiekontext? Vem var du i gruppdynamiken när du växte upp?
Jag var nog en väldigt duktig elev och hade nog mina nördiga drag. Men jag upplevde nog att jag var liksom ändå en i gruppen, en vilken som helst så att säga. Sen efter ett tag, så jag gjorde som många gör där uppe, höll på med en massa olika idrotter. Sen vid någon tid, liksom sena högstadiet, så kanske jag mer än många andra började ägna mig åt sånt som inte bara var idrott. Till exempel politik var jag väldigt intresserad av, engagerade mig politiskt och sådär. Men det gjorde förvisso en ganska stor grupp unga människor i Örnsköldsvik vid den tiden, så jag var väl inte atypisk på det sättet heller. Men...
vilka politiska frågor var det som fick dig att komma igång?
Det här var ju nu slutet av 80-talet och det är ett tag sedan. Det har hänt otroligt mycket i Sverige sedan dess. Jag tror nästan det är svårt att förstå. Jag tänkte säga detta.
Det är ju
nästan,
slutet.
Slutet av 80-talet. Ja, men det här, jag kan ta två frågor som var väldigt stora. Skolfrågan var väldigt stor då. Och det har den ju blivit igen. Men den var väldigt stor då. Och då var betygsfrågan en stor fråga. Och det var en fråga som jag tyckte var viktig, och jag tyckte att det var konstigt att man var liksom, hade fått börja på högstadiet och att man fortfarande inte blev liksom utvärderad på ett rimligt sätt. Så skolfrågan och hur den skulle vara, det var en fråga som engagerade mycket. En annan fråga, nu sitter vi här och gör poddradio, och det finns väl en risk att ni hade hamnat i fängelse, i varje fall om ni ska finansiera det här med någon annons eller någonting i slutet på 80-talet. Det finns ju en del viktiga rättsfall på fri- och rättighetsområdet från den tiden. Radio Nova i Vagnhärad till exempel. Som handlar om just det. Och det var en annan som frågade. Radio och tv-frågor var faktiskt något som engagerade mig och väldigt många andra. Det kändes orimligt att vara hänvisad till en eller två kanaler som staten hade bestämt att man skulle få titta på, men ingenting annat. Och det här var ju också en tid när det i riksdagen motionerades på fullt allvar om att man skulle förbjuda parabolantenner eller att man skulle förbjuda nyhetsutsändningar på engelska i riksdagshuset, eftersom inte alla riksdagsledamöter behärskade engelska. Så det var ett annat klimat, kan man säga. Och det där triggade mig och många andra.
När kom du på att du skulle studera juridik?
Ja, jag sökte juridik då, där, när man nu söker, den kommer jag inte ihåg när man gör det riktigt, men det är väl någon gång under vårterminen i alla fall som man söker till universitetet. Och då sökte jag, då sista året i gymnasiet sökte jag juridik i Uppsala i första hand. Och kom in på det också. Och varför sökte jag juridik? Ja, det var ärligt talat ingen stark person för advokatyrket eller domaryrket eller liksom en sån här utstakad väg längre fram. Utan det var rätt mycket uteslutningsmetoden. Jag antar att jag då hade med mig hemifrån att man skulle skaffa sig en ordentlig universitetsutbildning. Jag tyckte inte ekonomiämnen var särskilt roliga. Jag tyckte inte att, alltså statskunskap och sånt var jag ju liksom intresserad av. Men det kan man ju å andra sidan tänkte jag läsa själv. Alltså det är ju bara läsa en bok, tänkte jag. Men juridik är en yrkesutbildning och det blir man någonting av, så det kan man hoppa på. Och alla naturvetenskapliga möjligheter hade jag liksom uteslutit tidigare än så. Jag är liksom mer lagd åt det samhällsvetenskapliga hållet. Så att det var en liten uteslutningsmetod och känslan av att det är ingen idé att åka till universitetet och flumma runt, utan det är lika bra att skaffa sig en yrkesutbildning i alla fall.
Man kan ju tänka sig när man ser på ditt CV idag att juridiken blev något slags medel för de politiska idéerna. Är det så?
Det var inte så då. Alltså mycket, man kan ju gärna hitta, man kan ju, vad ska jag säga, det är ju ganska lätt att se mönster när man tittar bakåt. Alltså, det kan, mycket när man tittar bakåt i livet kan ju framstå som väldigt liksom, ja, varje steg är ett resultat av ett medvetet val, eller allting var uttänkt från början och det blev precis som man hade tänkt sig. Och så var det verkligen inte när det gäller kopplingen mellan juridik och politik för mig, utan jag läste juridik i rätt hög grad för att jag ville ha en examen. Och jag såg nog inte riktigt framför mig, under lång tid i alla fall på juristutbildningen, så jag inte framför mig, tror jag, att jag skulle hålla på med juridik professionellt. Jag liksom under studietiden gjorde jag en del andra saker som hade just med bredare samhällsfrågor att göra. Jag var till exempel väldigt engagerad inför folkomröstningen om EU 1994 och jobbade på pressavdelningen på ja-sidans kampanjorganisation som heter Ja till Europa. Så på något sätt tror jag att jag tänkte att juridiken, det är en bra utbildning, men när jag så småningom ska arbeta så kommer jag att arbeta liksom med samhällsfrågor i andra sammanhang än just juridiken. Sen visade det sig längre fram att det gick liksom att kombinera de här två sakerna, ett intresse för samhällsfrågor och juridik, men där och då så hade jag nog faktiskt inte en susning om det.
Vad hände efter juristprogrammet?
Jag skrev min uppsats i juridik sommaren 98. Det var Frankrike-VM i fotboll och jag ägnade dagarna på Carolina Uppsala, skrev, alltså universitetsbiblioteket där, jag skrev min uppsats, och på kvällarna så kollade jag på fotboll. Och jag städade undan det här så fort jag kunde, för att jag visste att jag på hösten 98 skulle bli ordförande i Moderata ungdomsförbundet. Så det var liksom mitt första uppdrag och jobb där man har betalt i den rollen efter juridikstudierna. Och där och då trodde jag nog att det var liksom ett kliv in då på den här vägen som inte handlade så mycket om juridik. Att jag skulle kanske vara ordförande i ett ungdomsförbund under några år och sen hitta andra vägar liksom in och upp i politiken. Så det var nog med de föresatserna som jag började med det direkt efter studierna.
Stannade inte i Sverige, eller hur var det?
Ja, när jag då hade hållit på med det här ungdomsförbundet något år så fick jag en bok i handen av en bekant som hade varit i Washington. Och den här boken, om jag inte helt ute och cyklar, hette Transformation, the Promise and Politics of Empowerment. Och den var skriven av en amerikansk advokat som hette Clint Bolick. Och den här Clint Bolick hade varit med och startat en amerikansk organisation som heter Institute for Justice, som nu hade sitt huvudkontor just i Washington DC. Och de ägnade sig kort och gott att på ideell basis driva viktiga rättsfall där enskilda människor och deras grundläggande fri- och rättigheter hade satts på undantag. Och den här boken läste jag och blev eld och lågor och tänkte att den här mannen måste jag få kontakt med. Och det fick jag. Det ena gav det andra, och för att göra en lång historia kort så avrundade jag mitt engagemang i politiken och satt mig på ett flyg till Washington istället och checkade in i en liten skrubb på detta Institute for Justice i januari 2001.
Vad fick du göra där?
Jag kom dit på lite oklara premisser, tror jag. Den här Clint Bolick då, som jag hade lärt känna, han var väldigt engagerad och glad över att jag kom. Många andra var lite mer oklara över vad det egentligen var han hade släpat dit för någonting. För det är klart att en relativt ny utexaminerad svensk jurist utan någon egentlig erfarenhet av Amerika eller någon utbildning i Amerika kan ju inte göra så mycket formellt. Men jag fick i alla fall göra en del så grundläggande uppgifter runt processer. Som kunde vara, handla mycket om att bilda sin uppfattning om vilka domare som sitter i rätten, hur de har dömt tidigare, hur de såg på den här typen av frågor. En grundläggande fråga i USA, inte fullt lika utvecklad metod i svenska processer. Jag kunde faktiskt skriva en del om, överföra lite så europeiska erfarenheter. Man skulle både så att säga argumentera liksom rättsligt och föra fram liksom omständigheter i sak i ett fall. Och när det gäller just omständigheter i sak så kan det vara värt ibland med lite bredare perspektiv. Och där kunde jag få vara med och skriva och efterforska och granska och skriva lite till. Och sen fick jag bara, eftersom på något sätt så hade jag ju en känsla av att det skulle vara kul att se hur det här funkar i praktiken i alla led. Och någonstans hade jag väl ändå tanken att det skulle vara kul att starta något liknande hemma. Så jag fick helt enkelt åka med dem runt och vara med på olika rättsprocesser och demonstrationer och debatter och allt vad de ägnade sig åt i den här verksamheten.
Kulturen är mellan Sverige och USA, både då och nu.
Det är klart att en skillnad som jag tyckte ändå var väldigt påtaglig också i praktiken, inte bara teoretiskt, det är ju att det här är ju en rättsordning, den amerikanska alltså, som i rätt liten utsträckning faktiskt bygger på lagreglering, utan som i väldigt hög utsträckning bygger på liksom domstolspraxis. Så att man liksom tar sig an juridiska problem på ett annat sätt än vad man gör, tror jag, som en normal eller vanlig jurist i Sverige. Och det betyder också, jag uppfattar också att domstolarna där utvecklar också praxis på ett annat sätt än vad domstolar gör i Sverige. Det är bredare penseldrag. Det är mer liksom principiella resonemang. Gränsen mellan vad man ska säga liksom de strikta juridiska perspektiven och de lite bredare politiska perspektiven kanske inte alltid är kristallklar, särskilt när det gäller den här typen av frågor som den här verksamheten ägnade sig åt, alltså äganderättsfrågor, yttrandefrihetsfrågor, alltså konstitutionella frågor. Så det är alltså en stor skillnad. Annars måste jag nog säga att om man åkte ut på en liten sån domstol i Canton, Mississippi till exempel, som jag var med i en rättsprocess, då tyckte jag faktiskt att den här huvudförhandlingen, den var ganska lik den svenska. Man kom dit i ett fall som rörde väldigt viktiga principiella frågor, men likt förbenat så blev man ståendes och ältandes i detaljer i någon detaljplan som det här äganderättsfallet grundade sig på, så att säga. Så att ja, det finns nog, tror jag, i den juridiska vardagen rätt stora likheter.
Mm. Domstolarnas ställning gentemot den politiska makten. Mm. Vad skulle du säga att skillnaden är där?
Men till att börja med så är det ju ändå så att i Amerika är det ju väldigt tydligt så att domstolarna har en ställning som liksom den tredje statsmakten. Det finns liksom en mycket tydligare maktdelningsprincip där domstolarna har en tydligare roll. Här talar vi i Sverige om den tredje statsmakten och menar medierna, så att säga, inte domstolarna. Och det där är inte bara liksom en formell grej i hur det råkar stå i konstitutionen, utan jag menar, nu har vi ju i Sverige också gett domstolarna ett eget kapitel i regeringsformen och sådär. Men då återstår väl att se om det får någon liksom egentlig betydelse. Utan den här ställningen, den märks i vardagen. Och den märks liksom på det sätt som domstolarna kommer nära politiska frågor. Som till exempel Obamacare, nu får ta ett rätt aktuellt exempel. Så det är klart att domstolarna är alltså en väldigt tydlig och självständig ställning i förhållande till politiska beslut. Och kommer också närmare vad vi skulle nog säga rena politiska beslut än vad som är fallet här. Men det betyder ju också som en konsekvens av det att exempelvis på fri- och rättighetsområdet så har ju domstolarna på ett mycket tydligare sätt värnat, ska säga, långsiktiga spelregler, grundläggande fri- och rättigheter till exempel, mot liksom kortsiktiga politiska beslut på ett annat sätt än vad domstolar har gjort i Sverige.
En fråga i anslutning till det som vi nog tycker är ganska intressant, eftersom att juridisk publikation i mångt och mycket är ju byggd på de amerikanska law review tidskrifterna som vi i princip har flyttat till en svensk kontext och jobbat lite med. Institute for Justice, som låter som att det är någon slags hybrid mellan opinionsbildning, juridik och politik, jobbar ju i en väldigt amerikansk kontext med det här förhållningssättet till domstolarna. Man pratar ju i komparativ rätt mycket om legal transplants och hur svårt det är att flytta rättsfigurer från en kultur till en annan, så att säga, på ett framgångsrikt sätt. Och det var väl i princip det du gjorde när du sedan började jobba med Centrum för rättvisa. Upplevde du några problem med att det skiljer sig så pass mycket i arbetsmetoden? Eller tänkte du bara nu kör jag?
Nej, men det var naturligtvis så att det gick inte att skapa liksom en amerikansk organisation i Sverige, utan man måste ställa sig frågan, vad är liksom en svensk modell av det här? Så det jag tog med mig och så småningom involverade andra personer i, ja, det var liksom till att börja med insikten om att det faktiskt går att driva viktiga samhällsfrågor också med juridiken som verktyg. Och det var väl liksom en grundläggande erfarenhet, och också att det går att hitta fall där det både handlar om att ge upprättelse åt enskilda människor som har råkat illa ut, och genom de fallen liksom aktualisera principfrågor som är viktiga för många andra och samhället i stort. Och att det förmodligen finns många sådana fall i Sverige också. Det är bara det att vi inte ser på fallen riktigt på det sättet. Och det finns heller inte en kraft som liksom kan ta sig an de fallen och driva dem på det sättet. Så att det var mycket liksom en generell erfarenhet av så här kan man också jobba med såna här frågor. Men sen var bara frågan, ja, men finns de här fallen i Sverige? Många äldre jurister sa ju att de svenska domarna och domstolarna, så fort du kommer dragandes med Europakonventionen eller vad det nu kan vara för någonting, så blir du rättshaverist stämplad och det fanns en massa liksom frågetecken om det gick att göra det här på ett framgångsrikt sätt i Sverige. Så när vi startade då 2002, så det fanns liksom en optimism, men i rätt hög grad också en oklarhet om det här skulle fungera. Så att sen har vi ju hållit på i 10 år, så nu finns ju många erfarenheter då av den här möjligheten till transplantation, eller på säga, nej, men överföring då av amerikanska erfarenheter till Sverige. Och nu 10 år senare får man väl ändå säga att många av de frågetecken som vi då hade, finns det fall, går det att driva dem i domstolarna, kommer domstolarna att se på den här argumentationen på ett seriöst sätt, går det till och med att vinna, ja, alla de frågetecknen har ju liksom rätats ut till utropstecken, och frågorna har liksom besvarats jakande. Det är inte ett uttryck för att den svenska liksom rättsliga miljön har blivit mer amerikansk, skulle jag säga. Snarare att vi lyckades starta den här verksamheten samtidigt som den svenska rättsliga miljön kanske blev lite mer europeisk. Och den vågen har vi kunnat rida på.
Använda domstolen som en rättspolitisk arena och det faktum att många av de svenska domarna är lagstiftarlojala?
Ja, till att börja med så är min uppfattning faktiskt att de flesta svenska domare är väldigt lojala mot rättsordningen. Alltså, i din fråga ligger ju det här, gissar jag, det faktum att en stor del av rekryteringen till domstolarna sker, eller karriärgången kan man säga, är liksom mellan regeringskansli och domstolarna. Och det är klart att visst påverkar det. Det är inte något konspiratoriskt att säga det. Vi påverkas alla av de miljöer vi vistas i. Och det vore väl konstigt om många år i regeringskansliet inte gjorde att man i vart fall fick en rätt hygglig känsla och förståelse. Och kanske till och med sympati för de perspektiv som gäller där. Men med det sagt så upplever jag, och nu kan jag bara tala för min egen erfarenhet och vår erfarenhet på Centrum för rättvisa, att de flesta domare, eller jag skulle till och med säga alla domare i princip som vi har mött, har framstått som liksom schyssta, raka, opartiska och genuint intresserade av den sak som läggs fram för dem, och att de har haft en lojalitet mot rättsordningen. Och just det med rättspolitik, jo då, det finns rättspolitiska inslag i flera av de fall som vi har drivit, men vi har ju varit väldigt noga med att vi inte ska ägna, att vi inte ska så att säga, trötta ut domstolar med politik. Och ett uttryck för det är väl att vi har vunnit de flesta av våra fall. Och det skulle ju tala för att gällande rätt, det vill säga det som domstolarna ska hålla sig till utan att ge sig ut på liksom rättspolitiska äventyr, har varit på vår sida. Så man skulle lika gärna kunna säga att Centrum för rättvisas track record, att vi har vunnit ungefär 90% av de fall som vi startade under de här 10 åren sedan, talar ju för att vi ägnat oss mycket mer åt väldigt traditionell gällande rätt process snarare än liksom rättspolitisk avantgardism eller något.
Men alltså, jag tänker ändå, är det inte någon slags delege förenda? Du menar på att det är liksom, ni har bara klargjort vad som faktiskt har gällt hela tiden, eller?
Det är en bra fråga. Om man får ta ett konkret exempel. Så det första riktigt breda publika fallet som Centrum för rättvisa engagerade sig gällde Uppsala universitet och den etniska kvoteringen som man ägnade sig åt där, just juristutbildningen. Och det startade man med hösten 2003 där man öronmärkte 30 av 300 nybörjarplatser åt sökande med 2 utlandsfödda föräldrar. Och ett halvår senare så stämde 2 unga kvinnor som hade bättre meriter än många av de som hade kommit in på den etniska kvoten men som inte då hade 2 utlandsfödda föräldrar. Och därför hade nekats plats på utbildningen. De stämde Uppsala universitet med mig och min kollega Clarence Crawford på Centrum för rättvisa som ombud. Och när vi startade den processen, då tror jag att den allmänna uppfattningen, om man får uttrycka sig så, var nog att det där var lagligt och vi ägnade oss åt en politisk protest mot kvotering. Det var också en protest mot kvotering liksom principiellt och för den som nu önskar beskriva det så politiskt. Men det var inte så vi drev den rättsliga processen. Och läser man ihop de domarna som då först gällde etnisk kvotering, så småningom könskvotering, allting rörde högskolan under en följd av år, så vann vi ju varenda fall i domstol. Och de här domarna är inte skrivna på ett sådant sätt att domstolarna verkar ha behövt spekulera om framtiden, utan de har bara benat i den lagstiftning som fanns där men som faktiskt aldrig hade tillämpats i konkreta fall. Och där har vi väl möjligen, om man med det ligger förändra menar liksom framtidsinriktet, så kan man väl säga att inte så sällan har vi varit med och aktiverat lagstiftning eller lagbestämmelser som man av någon anledning inte har tillämpat i någon större utsträckning. Men när man väl har fått ett fall på bordet och tillämpat den här lagstiftningen, så har det visat sig att vår tolkning av vad som gäller också av domstolens. Så det är ju egentligen då, som det nu heter, det här är väl jurister som lyssnar antar jag, ett smalt segment av befolkningen.
Vi tänker oss en bred.
Jag förstår, det här är väl då vad man ska kalla för lite mer delegilata processen, eller delegiförändra process i sådana fall. Men det är klart att det i vårt sätt att kanske debattera fallen också har varit mer framåtsyftande än så. Vilka problem aktualiseras i de här fallen med sidan av juridiken? Alltså om man nu tar kvotering som ett exempel, eller etnisk kvotering, det reses ju en massa frågor om hur man vill att samhället ska se ut och utvecklas på längre sikt, som inte nödvändigtvis handlar om juridik i första hand i ett sådant fall. Och där finns ju liksom ett framtidsmoment. Fast den rättsliga processen, den har vi nog försökt ändå. Vi vill ju vinna våra fall.
Är det lite svårt att separera den rättsliga processen från det politiska sammanhanget? För det är ju så man traditionellt har löst intressekonflikter i Sverige. Om vi återigen jämför med USA där domstolarna alltid liksom har varit någon slags check. Där man har löst intressekonflikter i domstol medan vi i Sverige löser det i riksdagen. Man är det inte då problematiskt att lösa...
En del skulle man i och för sig hävda att en del lagstiftning av det här slaget har väl flyttat in så att säga, konflikter från politiken till domstolar, exempelvis diskrimineringslagstiftning och så. Å andra sidan har min invändning mot det resonemanget alltid varit, ja men vad är då alternativet? Hur skulle man lagstiftningsvägen kunna... Hur skulle man kunna så att säga, kompensera de individer som diskriminerade exempelvis vid en antagning till ett universitet lagstiftningsvägen? Alltså någonstans måste man ändå pröva ett enskilt fall. Och det gör man kanske sämre i konstitutionsutskottet och bättre i en domstol. Så någonstans ligger det i de här rättighetsfrågornas natur att om vi vill att det ska finnas normer i ett samhälle som står sig lite över tid och som den så att säga vanliga lagstiftningen, så att säga the day-to-day business i politiken måste underordna sig, ja då är priset, skulle någon säga, jag tycker inte att det är ett pris, jag tycker att det är ett väldigt fint inslag som ökar så att säga, som stärker demokratin, då måste det finnas ett inslag där man också prövar enskilda fall i domstolar, det vill säga löser konflikter i domstolar. Och det tycker jag faktiskt är erfarenhetsmässigt att domstolarna har visat sig vara ganska bra på att göra. Och jag skulle säga att i Sverige är vi väldigt långt, uppfattar jag i alla fall som, från en amerikansk situation där exempelvis Obamacare, alltså en sjukvårdsreform av det slaget, skulle hamna i domstol.
Men ser du att den tendensen är önskvärd? Inte att vi ska landa där, men den utvecklingen, det diskuteras ju jättemycket nu i senaste författningsutredningen exempelvis, att vi vill ha mer aktiva domstolar som har ett större mandat att säga ifrån när lagstiftningen inte är...
Det tycker jag är väldigt positivt. Alltså, man måste ju klargöra på vilka områden domstolarna ska ta sig en mer aktiv roll. Jag menar, det finns en massa områden där aktiva domstolar skulle vara väldigt dåligt. Och då menar jag att det går att skilja på, ska vi säga, konstitutionella frågor, alltså fri- och rättighetsfrågor. Maktdelningsfrågor är ju inte jättevanligt förekommande i Sverige, men i en federal stat, till exempel som Tyskland eller vad det nu kan vara för något, är väldigt tydligt att se vad domstolarna kan ha för roll när man ska slita tvister mellan olika nivåer i landet och så. När det gäller sådana avgränsade frågor som mer har med liksom konstitutionen att göra, där tycker jag det är viktigt att domstolarna tar en mer aktiv roll. Men allt annat som ska vara föremål just för majoritetsbeslut i riksdagen till exempel, eller kommunfullmäktige, där vill man att domstolarna ska hålla sig borta. Så när det gäller rätt frågor så vill vi ha mer aktiva domstolar, i alla fall jag.
Borde vi ha en författningsdomstol?
Ja, mitt svar är nej på den frågan. Det där har varit, inte minst från borgerligt håll i alla tider, liksom en så här universal lösning. På, bara vi får en författningsdomstol i det här landet skulle det bli ordning och reda på det konstitutionella. Men jag menar, det land i världen där man har den mest levande, ska vi säga, konstitutionella rättsutvecklingen, Amerika, där finns det ju ingen författningsdomstol. Det är en jävla oordning egentligen i det systemet med liksom ett federalt domstolssystem som överlappar i hög grad mot delstaternas domstolssystem. Och på både det federala och i varje delstat så finns det liksom högsta domstolar. Och det är ett väldigt rörigt system kan man säga. Men där varje domstol ska tillämpa konstitutionen. Och det är faktiskt en ordning vi har valt i Sverige också. Åker jag till Ångermanlands tingsrätt i Härnösand så ska jag kunna förvänta mig av lagmannen där att man har Europakonventionen redo och också tillämpa den lokalt. Jag tror ärligt talat att centralisera den processen till ett enda organ, det tror jag skulle kunna döda den här rättsutvecklingen eller utvecklingen.
Skulle inte omvänt kunna vara tvärtom, att om vi hade en författningsdomstol och lagmannen i Ångermanland visste att i värsta fall så kommer det här gå till en författningsdomstol som då kommer att titta på hur jag har tillämpat den svenska grundlagen, att man då istället skulle fostra en decentraliserad kultur?
Jo, kan man säga, men den där författningsdomstolen finns ju redan, det är ju högsta domstolen. Och ärligt talat så är det ju faktiskt så, om vi tar ett område som de så kallade skattetilläggen, det här med att man både kan få betala ett skattetillägg och bli straffad för en och samma skatteförseelse, där är ju den här frågan om förbudet mot dubbelbestraffning aktualiseras. Där var det ju så när Högsta domstolen började wobbla i ett ganska märkligt, en ganska märklig dom för ett antal år sedan. Så tog ju Haparanda tingsrätt Högsta domstolen i örat och sa att Högsta domstolen är snett ute. Det är Högsta domstolen som inte förstår vad Europakonventionen innebär för någonting på det här området. Och så tog Haparanda tingsrätt ett initiativ så att säga, ägnat och starka enskildas rättigheter. Så att jag tror att det bästa sättet att främja en fri- och rättighetsutveckling, det är faktiskt ett decentraliserat system där alla känner ett ansvar för detta och där man inte behöver så att säga vända sig till en central instans i Stockholm. Där kanske för övrigt apropå din tidigare fråga Patricia, alla rekryterats från regeringskansliet sitter och dömer av de här frågorna.
Du sa 2007 att svenska domare historiskt sett har skyggat för normprövning. Tycker du att det har förändrats?
Det är uppenbart att det har förändrats. Om vi hade startat Centrum för rättvisa på 70-talet så hade det blivit lite av en, i bästa fall en debattklubb, men med väldigt få avtryck i det rättsliga systemet. EU-medlemskapet som ju nu har många år på nacken, det är ju snart 20 år sedan Sverige gick med i EU. Det har påverkat jättemycket, men inte minst har det påverkat på det här området. Därför plötsligt så hamnar Sverige i en rättsordning där det faktiskt finns då med EU-domstolen i Luxemburg och genom Europakonventionen då, Europadomstolen Strasbourg. Man är i en ordning där Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen vet att vi kanske inte riktigt har sista ordet där. Det vill säga de måste förhålla sig till högre normer. Och det där har påverkat, skulle jag säga, kulturellt också hela domstolssystemet. Domarna och domstolarna förväntas i vår rättsordning ta en mer aktiv roll. Och det uppfattar jag också att de gör i hög grad.
Du är ensam utredare, som det heter så fint på byråkratsvenska.
Ja.
Vad är det du utreder?
Bara en sån sak. Utöver då min dagliga tillvaro här på advokatbyrån Gernot Danielsson, som i sig inte utgör någon sinekur, som det heter, från arbetsbelastningssynpunkt, så har jag några små uppdrag. Framförallt ett fortsatt engagemang i Centrum för rättvisa, men också en del annat. Då bland annat den här utredningen som du nämner. Och den här utredningen har det något, vad ska vi kalla det för, intetsägande namnet, utredningen om vissa medborgarskapsfrågor tror jag den heter formellt. Och vårt uppdrag är kort och gott att se över den svenska medborgarskapslagstiftningen ska jag säga. Och inte så mycket då de fri- och rättigheter och skyldigheter som gäller för medborgare, utan mer de regler som avgör vem som får bli medborgare. Det sätt på vilket vi möter nya medborgare i Sverige. Vi tittar till exempel på medborgarskapsceremonier av olika slag, också ett internationellt perspektiv och så. Så det är de frågor som vi ägnar oss åt i den utredningen.
Om man ska vara lite fräck och ge sig på lite historieskrivning, så känns det som att du bakåt har från Moderata ungdomsförbundet, Centrum för rättvisa och du som person känns som att du trivs som etablissemangskritiker och petar lite i sidan. Och nu sitter vi där Strandvägen möter Birger Jarlsgatan här utanför fönstret. Och du jobbar på en stor advokatbyrå och är ensam utredare och en statlig. Har du blivit vuxen nu? Eller har du fortfarande etablissemangskritiken i bakhuvudet med dig?
Vuxen har jag nog blivit. Och i någon mån måste man väl också inse när man är en del av etablissemanget, som det heter. Det beror kanske på ur vems perspektiv man ser på saken. En eller annan kanske skulle säga att jobbar man på en stor advokatbyrå och är statlig utredare så hör man i någon mening till något slags etablissemang. Men jag själv upplever ändå att jag är liksom min egen och värnar liksom mitt oberoende. Och jag tycker faktiskt att advokatbyråmiljön är en bra plattform för det, därför att liksom ett kärnvärde som advokat är ju att vara oberoende, och det temperamentet tilltalar mig väldigt mycket, så att jag försöker liksom engagera mig på olika håll, exempelvis då i den här utredningen Men genom att hålla på mina perspektiv och liksom vara någorlunda trogen mina ideal. Sen är det klart att visst, man kan säga att det skulle på att stämma staten och jobba för den. Glädjande nog så är involverade i flera processer fortfarande där vi stämmer staten. Eller driver kommunen framför oss. Så att man kan väl säga så här då, att jag känner nog ändå i grund och botten att mitt temperament, det är att utmana det etablerade. Men det låter sig förenas ibland med några insatser för att förbättra det också.
Om du någon gång i framtiden skulle få frågan om att bli justitieminister, hur skulle du se på det?
Det är ju, som det heter, en väldigt hypotetisk fråga, och det är framförallt inte en fråga som man själv rår över. Om jag skulle säga att det är helt att tanken aldrig har slagit mig, så skulle jag ljuga. Och det tycker jag inte är så konstigt, av det enkla skälet att jag själv har ett starkt politiskt intresse och också haft en fot in i politiken. Och har ett liksom brett intresse just för det här liksom gränslandet juridik och politik. Och någon gång i livet så ska jag säkert ägna mig åt politik i mer organiserad form. Men, vad det är för form eller format eller vad det är för uppdrag, det är faktiskt någonting som inte jag har någon som helst aning om. Så att här och nu så är jag väldigt glad över att ha det här som min bas, alltså en advokatbyrå där jag har möjlighet att dels vara med och påverka lite politiska frågor, till exempel genom den här statliga utredningen, men också fortsätta ha en del processer för Centrum för rättvisa där vi både hjälper vanligt folk och försöker påverka samhället genom att driva rättsfall och driva debatt. Så att just nu kan jag inte tänka mig en bättre utgångspunkt, så att säga, för mitt engagemang än den jag har. Så hitta din grej, men slarva inte med det hårda arbetet. Det tror jag är ett bra tips.
Det får bli våra slutord, tror jag. Tack, Gunnar Strömmer, för att vi fick träffa dig.
Det var det lilla. Det var roligt att träffa er.
Det var en trevlig pratstund. Extra kul att vi faktiskt frågade Gunnar om en eventuell justitieministerpost och att han lämnade det öppet. Han är en av få svenskar som lyckas balansera in politiken i sitt juridiska arbete, och det ska bli väldigt kul att se vad han tar vägen framöver. Utöver Patricio och Joel som intervjuade Gunnar, så har två andra redaktörer från Juridisk Publikation jobbat med detta avsnitt. De heter Pekka Frölander och Gustav Wiklander, och vi tackar dem så mycket för all hjälp. Vi vill också tacka Paul Ströbeck som klippte ihop hela grejen, och Björn Börjesson som gjort vår checka jingel. Tack till er! Och tack också till ni som lyssnat. Vi kommer snart med nästa avsnitt av JP-möter.